Väldigt fint att få vara hos er här i Lerum. Och jag är särskilt glad faktiskt att få vara här just nu. För förra gången jag var här, då var jag inte så glad faktiskt. Det var nämligen så här att jag tror att det var i januari, då skulle jag ha en inspirationskväll för barn- och ungdomsledare i en svenska kyrkan. I Kode. Och det låg ju utanför Göteborg. Liksom. Så väl hade jag kollat upp detta. Så jag skulle till Kode. Jag skulle byta tåg i Göteborg. Och när jag kommer med tåget in då, så räknar de upp alla anslutningar som alla människor har. Och tåget till Malmö ska gå då och då. Och tåget dit och dit ska gå då och då. Och tåget till Kode och Alingsås. Det går, sa de väl. Och så säger de en tid. Och så tänker jag, men jättebra. Kode och Alingsås, det är mitt tåg. Och så kliver jag av, kollar på anslagstavlan. Och ja, det är tåget mot Alingsås. Det går ju precis den tid som jag ska med ett tåg då. Så jag sätter mig på tåget mot Kode och Alingsås, tror jag. Och tänker inte så mycket på detta förrän jag liksom, det närmar sig min hållplats då, Kode. Jag vet vilken tid jag ska vara framme så. Och så ropar de istället Lerum. Och då tänker jag, nej men det här är inte bra alltså. Det är något nu liksom som inte stämmer. Och då kollar jag, fanns det ju liksom till och med på i tågen en sån här lista med liksom alla stationer och så. Och Kode är ju inte med där. Helt enkelt. Och så ringer de och säger, du, vart är du? Du ska ju vara här nu. Så. Och det var inte jag. Så då var jag inte så jätteglad att vara i Lerum, kan jag säga. Som tur var så hade jag ändå liksom, var jag ute i ganska god tid den här gången. Så att jag hoppar av tåget och det kommer ett tåget från Alingsås då tillbaka till Göteborg. Kom efter inte jättemånga minuter. Och de fick lov att ändra om så att de fikade först, inte i mitten. Men där någonstans dök jag ändå upp i Kode med andan i halsen, kan man väl säga. Så det är väldigt mycket trevligare nu att vara i Lerum. Och att det var det som var planen, helt enkelt. Soon and very soon we're going to see the king. Sjung Andrew Crouch. Och det här, han är ju en av gospelmusikens stora namn. För några år sedan så fick han flytta hem till Herren. Så för honom är det inte längre soon and very soon. Utan nu har han fått möta sin kung. Jag tycker att den här sången bär liksom en sån god ton av förväntan. Eller hur? Inga tårar, ingen död. När vi ska få möta Jesus, vår kung. Så för Andrew så andas verkligen liksom himlen och tanken på Jesu återkomst. Förväntan. Sen kan ju tanken på Jesu återkomst andas lite andra känslor också. Eller hur? Jag vet i de värmländska skogarna där jag nu hänger ganska mycket. Jag är ju pastor i Arvika. Där var det tillbaka i tiden väldiga väckelsemöten. Och det handlade väldigt mycket om tidens slut, om Jesu återkomst. Och ibland så var det liksom, ja, men ganska starka bilder som målades upp. Jag vet en man som har sagt att efter ett sånt där möte så skulle han åka moppe hem. Och han visste liksom inte om han skulle hinna hem på moppen. Innan Jesus kom tillbaka. Och han hade så bråttom. Liksom, för att han ville verkligen vara tillsammans med familjen när det hände. Så var det för honom. Och jag tänker att det kanske inte bara är i våra värmländska skogar. Som man har haft den här typen av undervisning. Ni kanske läser en bok nu som heter Till jordens yttersta gräns. En del av er. För några år sedan läste vi Markus runt på 90 dagar i Ekumeniakyrkan. Och då var det i den Boken var en kvinna som heter Kristina Nelson från Karlskoga som skrev så här i en av texterna. När jag var liten så kom det ofta predikanter till vårt lilla missionshus. När de predikade över texter om den yttersta tiden och Jesu återkomst upplevdes det ibland något skräckinjagande för en liten flicka. Jag tror att det är därför som jag omedvetet undviker dessa texter. Det är lite synd, kan jag känna nu. Min mamma däremot har alltid sagt med ett leende på läpparna att hon längtar att Jesus ska komma tillbaka. Och jag tänker att det är lite intressant, för mamma och dotter måste jag ha suttit på samma möten, hört samma predikningar, samma predikanter, och ändå så hade de med sig en sån olika känsla när de gick därifrån. Den lilla flickan hade med sig skräcken hem och mamma hade förväntan. Och jag tänker att kanske berodde det på att den lilla flickan, hon liksom blev kvar i de där otäcka bilderna och tog sig inte förbi dem. Medan mamma som var lite äldre kunde lyssna liksom vidare och höra om det som skulle komma sen, det goda. Och så är ju också ofta liksom Bibelns berättelser, eller när Jesus talar om den yttersta tiden. Om man till exempel läser hans tal om den yttersta tiden så kan man se att ja, det är mycket otäckt, och så kommer det hoppfulla. Och så kommer något mera liksom, om det jobbiga vid tidens slut, och så kommer förväntan. Och så är det som en växling däremellan. Kan kolla på det där om ni vill när ni kommer hem. Till exempel i Markus 13. Jesu tal om tidens yttersta tiden. Idag har vi fått lyssna på en annan berättelse om den yttersta tiden. En liknelse som Jesus berättar för sina lärjungar. Och den ger ju en väldigt fin, tycker jag, och hoppfull bild om hur det blir när Jesus kommer tillbaka. Jesus uppmanar sina lärjungar att de ska fästa upp sina kläder och hålla lamporna brinnande. Och fästa upp sina kläder, det gjorde man ju när man förberedde sig för arbete. Och så ska lamporna hållas brinnande för att deras herre, han ska ut på bröllopsfest den här natten. Och han kommer att komma tillbaka någon gång under natten, och då ska lamporna fortfarande brinna och de ska vara vakna. Och så målar han upp den här bilden eller liknelsen av ett gäng tjänare som alla tjänar samma herre. Och den här kvällen ska deras herre, som jag sa, på bröllopsfest. Så han drar iväg och tjänarna, de ska vänta och hålla sig vakna tills han kommer tillbaka. Och det kan hända att han kommer efter midnatt, men det kan också bli ännu senare. Bröllop på den här tiden höll ofta på liksom ända fram till morgonen. Och de ska vänta. Och det här ordet väntan som finns i Bibeln där, det kan på grekiska också betyda förväntan. Så det är inte säkert att de här tjänarna liksom, ja, verkligen måste kämpa sig igenom natten och liksom försöka hålla sig vakna sådär. Utan det kan mycket väl också vara så att de väntar med en känsla av förväntan. Så vad är det i sådana fall då som gör att de är förväntansfulla? Jo, det står att när deras tjänare kommer tillbaka där, någon gång mitt i natten, då kommer han att säga till sina tjänare att lägga sig till bords. Här börjar det bli väldigt märkligt egentligen i den här liknelsen. För om en herre har en massa tjänare, då är det ju i vanliga fall han som lägger sig till bords, eller hur? Och tjänarna som betjänar honom. Men han, den här herren, när han kommer tillbaka, så säger han att de ska lägga sig till bords. Och så går han och fäster upp sina kläder för att betjäna dem vid bordet. Och vad gör man då när man betjänar någon vid bordet? Ja, i vanliga fall så bjuder man väl på mat, eller hur? Om man betjänar någon vid ett bord. Så vad är det för mat han bjuder på då? Kan man ju fundera över. Det står ju ingenting om att han har sagt åt tjänarna att de ska liksom förbereda mat där under kvällen. De ska bara hålla sig vakna och vänta. Och han har ju varit på bröllop, så han har ju inte heller lagat någon mat. Så vad är det för mat han bjuder på då? Mitt i natten, när han kommer tillbaka. Det alternativ som återstår, det är bröllopsmaten. Antagligen har han med sig bröllopsmat hem där på natten och bjuder sina tjänare så att de också ska liksom få del av festligheterna. Och det här kan ju låta märkligt för oss som bor i Sverige, för när vi går på bröllop då får man ju liksom mat serverad efter kuvert, så man får sin beskärda del. Och har man tur så är man inte hungrig när man går därifrån, för att det har varit tillräckligt mycket mat, eller hur? Men om man går på bröllop i andra delar av världen så är det ju snarare så liksom att mat, liksom borden ska digna av mat. Det ska verkligen vara gott om mat. Och det som blir över, det får gästerna ta med sig hem. Jag vet inte om ni har varit på bröllop utomlands, men jag har varit på bröllop där man får med sig mat hem i en plastpåse när man går hemifrån bröllopet. Och någon plastpåse hade de väl inte, men antagligen så är det den maten som den här herren har tagit med sig hem till sina tjänare och ställer till fest för dem mitt i natten, och det är han som betjänar dem. Sådan är vår herre. En herre som när han kommer tillbaka ifrån den himmelska festen kommer att liksom dra med sig himlen ner på jorden och ställa till fest för oss. Det är den bilden Jesus målar upp här. Eller hur? Så frågar lärjungarna om den här liksom bilden då. Gäller den alla eller gäller den bara oss? Är det bara vi liksom lärjungarna här, vi 12 liksom? Är det vi som ska få det så här bra vid tidens slut? Eller gäller det alla? Frågar de. Då målar han upp ytterligare en liknelse. Som är lite mer av varningens ord kan man säga. Där han säger att för de tjänarna som är liksom satta att ha andra tjänare under sig, så kan det bli lite mer jobbigt när Jesus kommer tillbaka, beroende på hur de har skött sitt uppdrag. Har de här tjänarna som har andra tjänare under sig betett sig gott mot tjänarna de har under sig och delat ut mat åt dem i rätt tid, ja, då kommer deras herre att anförtro dem allt han har. Har de däremot missbrukat sin makt och betett sig dåligt mot dem som är underställda dem, om de har ätit upp maten själva, supit sig fulla och börjat slå de andra tjänarna, då kommer det inte bli så nådigt när deras herre kommer tillbaka. Men jag tänker att det här också är en liksom intressant bild för det som Jesus då bedömer de här tjänarna efter. Det är egentligen inte hur väl de har tjänat honom, utan hur väl de har tjänat de som finns under dem. Eller hur? Han är en god herre mot sina tjänare. Den som är underställd honom ska vara en god tjänare mot de som är underställda oss. Så hur vi beter oss mot andra människor spelar ändå roll. Och i Lukas 6:36 så säger Jesus: var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Should there be any rivers we must cross? Should there be any mountains we must climb? God will supply all the strength that we need. Give us strength till we reach the other side. På vägen dit så kommer vi säkert stöta på en del svårigheter. Livet är fullt av floder att ta sig över och berg att bestiga. Men Gud kommer att ge oss den kraft vi behöver. We have come from many nations. God have already signed our names. Jesus took his blood and he washed my sin. And he washed it all away. När vi kommer fram där på andra sidan så kommer vi mötas av människor som ska strömma till ifrån alla länder. Det där har ju vi fått uppleva i vårt land under de senaste åren. Vi har inte riktigt behövt vänta till tidens slut för att få vara med om det. Vi har fått se människor strömma till ifrån alla länder bara till våra ekumeniakyrkor under det senaste året, under de senaste åren. I våran kyrka i Arvika så har det varit så. Och vi har också fått vara med och döpa många före detta muslimer som har kommit i tro och konverterat. I eftermiddag, eller efter gudstjänsten här, precis, så kommer jag att möta ett gäng som jobbar med något som heter Träffpunkt, tror jag, i er kyrka, eller Träffpunkten. För att prata lite vidare om det. Jag har skrivit en del material nämligen som människor i våran församling har översatt till persiska och till arabiska för att vi ska kunna undervisa bättre om kristen tro till den här gruppen. Ännu senare i eftermiddag så blir det en samling som kommer handla om apostlagärningarna. Och i apostlagärningarna så uppmanar ju Jesus lärjungarna att sprida budskapet om honom ända till jordens yttersta gräns. Och så kan vi i apostlagärningarna läsa om hur de tar det här uppdraget på allvar. Och sen vet vi att nästa generation också gjorde det, och nästa generation, och nästa. Så att budskapet kunde nå ända upp till oss här i Norden, eller hur? Och därför så kommer det vid tidens slut att komma strömma människor ifrån öst och väst och syd och nord. Och det där finns det ju också en annan sång om, eller hur? De kommer från öst och väst. Den är skriven av en frälsningssoldat som heter hette Amanda Sandberg. Och den är skriven i början av förra seklet, ungefär 100 år sedan. Och hon skrev den salmen när hon hade kommit hem från en internationell kongress som frälsningsarmén höll i London. På vägen till den kongressen så var det så att den kanadensiska delegationens ångbåt led skeppsbrott. Den krockade med ett annat fartyg. Och hela den kanadensiska delegationen gick under där i havet. Så under den här kongressen så stod 133 stolar tomma med vita band som en påminnelse om att kanadensarna inte var där. Och den här kongressen kom liksom att präglas både av sorg men också av förtröstan över kamraterna som hade befordrats till härligheten, som han uttryckte det. Och i Salbergs sång så målar hon upp bilden av hur den frälsta skaran kommer liksom från jordens alla väderstreck, men också från stormigt hav och törnestig, för att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Andrew Crouch fyller i: "Yet there are those of us who have laid down our lives, but we shall all meet again on the other side. Soon and very soon." En del av oss har redan fått lämna jordelivet, men en dag ska vi alla mötas där, på andra sidan. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är en så god Herre. Och tack att det är just dig vi får betjäna. Tack att det är under ditt ledarskap som vi får leva våra liv. Tack att du har omsorg om var och en av oss. Tack för att du en dag kommer torka alla tårar. Och tack för att vi en dag alla kommer att få mötas där på andra sidan, Herre. Tack Jesus för den festen. Men tack Jesus för det goda som det också är att få leva sitt liv tillsammans med dig här och nu, Herre. Tack för all den kärlek, omsorg, nåd, frid, barmhärtighet du har mot oss här och nu. Och hjälp oss, Herre, att likna dig. Hjälp oss att vara noga med hur vi behandlar våra medmänniskor. Hjälp oss att visa barmhärtighet så som du är barmhärtig. Vi ber i Jesu namn. Amen.